Glenn, är det okej om jag börjar då?
Ja, det kan du göra. Jag låter ju som, jag vet inte vad, jag har varit förkyld hela veckan.
Ja, du har varit lite krasslig så vi fick ställa in poddinspelandet där i veckan. Men jag ville bara fråga dig om du någonsin har tänkt tanken som Robert Gojani som offensiv mittfältare?
Ja, det, efter matchen igår så är det väl enda man tänker på, tänkte jag säga. Han var ju superbra mot Malmö i den rollen.
Dominant skulle jag säga.
Ja, nej, men det var en ögonöppnare att se Gojani i den rollen, det var det.
Ja, jag håller med. Nej, men jag har faktiskt inte heller tänkt på det, utan jag har tänkt att vi ska ha någon liksom så här löpstark. Det blir Sampa eller Noah som får spela där, men Gojani är ju väldigt, han är ju faktiskt väldigt bra med boll och kan slå passningar både långa och korta och sådär, och ganska lik Simon Olsson ibland i spelstilen. Så det kan ju vara en liten dark horse där.
Långa bollar in bakom backlinjen på inspringande yttrar. Det känns som att Gojani var, ja, det var riktigt fint att se igår.
Och Fredrik Holst 1-0 borta mot Hammarby förra året.
Ja. Det var, Rasmus Alm var fantastiskt bra igår, men Robert Gojani var inte långt därefter, det måste jag säga.
Marocki var bra, Bernardsson var bra och Tjuka var bra.
Det var en fantastisk match. Eller vad säger du, Erik?
Ja, nej, men alltså, riktigt kul att se. Vilken offensiv. Det kändes ju som att vi var närmare 5-0 än att de skulle göra 4-1 ungefär. Så även om man inte får dra för stora växlar, men det är klart att det här var jäkligt kul.
Man kan dra lika stora växlar på den här vinsten som vi kan göra på förlusten mot Degerfors, känner jag. Så har vi lite balans i tonen. Det är lika bra som den här matchen var, lika dålig var den kanske, eller vad säger Olle?
Jag drar gärna jättestora växlar av den här matchen. Att Malmö är i kris och så vidare. Nej, men det är väl klart, det kanske man inte ska göra, men jag tror det är jätteviktigt ändå för självförtroendet och sådär hos flera spelare. Att vi kan tvåla dit svenska mästarna som kommer med nästan till ordinarie uppställning så där. Det är kanon och jättekul att se hur Marocki har tagit sig an hela försäsongen. Och nu har han fått börja göra mål och assist. Och där ser man vad självförtroende kan göra med en spelare.
Ja, verkligen. Jag vill sätta en rubrik på gårdagen. Jag vill vända på ett ordspråk och säga bra försvar är bästa anfall. Det var fascinerande att höra att ledare i Jimmy Thelin pratar bara försvar. Han gör ju alltid i och för sig, det är ju ingen skillnad. Men Johan Larsson tryckte bara på försvarsspelet i halvtidsintervjun. Och en styrka i Malmö brukar ju ofta vara deras ytterbackar kommer upp. Och det brukar vara svårt att fånga upp som Beijmo igår och Jonas Knudsen på andra sidan. Ibland är det Erik Larsson. Men Alm och Ockels, de liksom plockade de två ytterbackarna. Men samtidigt var det de också som var i anfall när vi kontrade. Det var också någonting som jag tycker vi hade nytta av Marocki igår, att han kunde hålla uppe bollen när vi skulle flytta upp. Men bra försvar är bästa anfall. Vad säger du, Olle?
Jo, men så, ja, så enkelt är det väl kanske inte. Men alltså, har man ett bra försvarsspel över hela banan, då kan man ju oftast hitta målchanser offensivt och liksom vinna matcher. Och det såg vi ju igår. Alltså 1-0-målet, där är det ju Sampa som gör ett jättebra jobb i försvaret. Han tar en löpning och stänger en passningsväg. Och sen Römer skickar bollen snabbt till Marocki. Och Marocki håller i den bra. Och sen är det ju bara att öppna gatan för Alm. Så ja, sätter vi försvarsspelet så var det ju även förra året. Att sätter vi försvarsspelet så vaskar vi oftast fram tillräckligt med chanser för att vinna matcher.
Ja, sen är det ju fascinerande att se hur dåliga Malmö var i försvarsspelet. Alltså, jag skrev det på Twitter att det var lite som att se Elfsborg 2017. Om man väl bara kom runt på kanterna så var det två ensamma mittbackar som stod ensamma mot tre. Alltså det var ju spurtande Elfsborg som kom nästan fria gång på gång. Och den här Lasse Nielsen, herregud vad dålig han var. Det var ju,
ja, katastrofal. Och även Beijmo, alltså jag ser på 4-0-målet där liksom Beijmo spelar högerback. Djurgården sålde honom för 20 miljoner till Werder Bremen eller något. Han spelar högerback, har huvudet in mot planen. Ser mycket väl att hela backlinjen har gått upp och att det bara är han och Jakub Love som står liksom diagonalt med varandra. Och när passningen kommer så, ja, det är ju otroligt svagt av Malmö. Jag fattar inte vad de håller på med. Så jag skulle vara orolig om jag var Malmö-supporter, men det är jag ju tack och lov inte.
Jag såg inte så mycket oro heller. Jag vet inte, de bryr sig kanske bara om Europamatcherna fortfarande.
Man får lite den känslan av Malmö ibland, att de är lite så här att ja, vi fixar det sen. När det väl gäller, då kör vi. Men ja, säg att de skulle få en dålig start på året, så, Så jag tror att Tomasson hänger löst, för de byter ju tränare vartannat år också. Så.
Ja. En annan rolig sak igår, det var att Alexander Bernhardsson var tillbaka. Det var väl skoj att se, Erik?
Ja, det var riktigt kul att se. Under förra året när jag var inne i organisationen, man slås ju direkt av att det är en otroligt trevlig kille. Alltså verkligen jordnära och trevlig att prata med. Och när han hade fått den här andra knäskadan efter cupsemifinalen där mot Blåvitt, alltså när han kom hoppandes på kryckor i korridorerna för andra gången i omklädningsrummet, då jag led något fruktansvärt med honom. Alltså det, han såg ju helt miserabel ut, och det kan man ju förstå, en ung spelare som ska göra sitt första år i en allsvensk förening. Så därför, den typen av spelare, när de kommer tillbaka, det unnar man ju verkligen att de ska få vara skadefria och göra sig själv rättvisa. Och han har ju mycket i sig. Alltså det, när han sätter fart, vilken löpstyrka. Det är ju fantastiskt att se.
Det är ett extremt flyt framförallt. Det är som att det bara går på ett snöre. Jag tror ju att han kan ha hamnat i lite samma fack som Marocki. Att det har gått väldigt fort från att gå som ungdomsfotboll eller lägre divisionsfotboll upp till elitnivå, och att kroppen kanske har svårt att hänga med. Båda spelarna har en gänglig kropp, och man ser hur lång tid det har tagit för Marocki att nu kunna träna varje träning som gjort denna vintern. Och detsamma kanske Alexander Bernhardsson hamnar i, eller vad tror du, Olle?
Ja, så kan det vara. Jag gillar ju de spelarna som har valt att inte gå till någon sån här stor förening och köra fram genom pojklagen där, utan han har kört i Partille och, vad är det, Jonsered? Eller är det Sävedalen? Partille, Jonsered tror jag det. Och spelat i Sävedalen. Och spelat i division 3 och 2 där. Och varit till och med nere i fyran och spelat, tror jag. Så det är jättekul, och det verkar som Erik säger, det verkar vara en bra och härlig kille också. Så ja, jag hoppas att vi får mycket glädje av honom framöver. Och just det som ni säger, det här att han flyter fram, vilket steg han har. Trots en knäskada liksom, så han kunde ju springa ifrån hela Malmös backlinje. Det är jättekul att se.
Och med det var Borostining skrev om det efter matchen. Nu är det 6 yttrar som är uppe på de där 2 platserna. Det visar på en bredd i truppen på just den positionen som kanske är den viktigaste. Det är där vi ska göra poängen. Det är där vi ska aldrig vara svaga där. Och nu har vi ju en bredd, och vi har också både spets men också spelare som kommer upp underifrån. Plus då, som vi pratar om här, bra försvar är bästa anfall. Vi har ett spel där vi kan kontra på misstag. Och där vill jag dra en slutsats till detta poddavsnittet. Vi kanske är mer redo för Europaspel nu. Vad tror du, Erik?
Ja, det är ju en intressant teori. Och jag skulle nog säga att vi har ett spelsystem. Alltså man hoppas ju att det maskineriet som vi har fått igång under Jimmy Tillin här, att det ska vara så pass enkelt för nya unga spelare att kunna komma in och direkt göra avtryck i det här spelsystemet, i det här maskineriet. För en av nycklarna för att spela i Europa är ju att man ska kunna ha en ganska stor omsättning på spelare. Att man ska orka hålla uppe dubbelt matchande både i allsvenskan och i Europa. Och där hoppas jag nu att den här truppen som vi har, att den är redo, att det är många spelare som kan kliva fram och direkt göra resultat. Och vad vi har sett hittills under försäsongen, så tror jag ju att utifrån den aspekten så kan vi vara ganska redo för Europa.
Och bra försvar är bästa anfall, Olle. Spelmässigt, har vi ett spel som passar bättre? Nu vet jag ju att det är Europa Conference League, så vi vet ju inte riktigt vad det är för motstånd. Men oftast brukar det ju vara så att det är 2, 3, 4 väldigt, väldigt enkla matcher, och sen kommer det en tuff nöt där liksom vi aldrig lyckas kanske, eller vi har tagit oss förbi den tuffa motståndaren i sista playoffet, men det är oftast där vi kör fast. Jag menar mer att vi kanske är mer redo för just den matchen. Förstår du mig, Olle? Spelmässigt.
Ja, nej, jag förstår. Vi är också ganska, vi är ju liksom svårscoutade på det sättet att vi anfaller på lite olika sätt, men oftast är det ju att vi vinner boll och så går det blixtsnabbt. Så nej, man ser ju fram emot det här nya Europaspelet då, som kommer. Det ska bli kul.
Ja, om vi då ska gå till en sak som, nu, om vi lämnar matchen bakom oss, så tänker jag att vi går tillbaka. Vi lovade ett poddavsnitt onsdag förra veckan efter årsmötet. Det gick tyvärr inte för jag var sjuk, men jag tycker vi ska ta upp årsmötet och ge det lite tid i den här podden. Erik, vad är din bild av årsmötet som var digitalt, och det var intensiv diskussion om medlemskort bland annat. Vad känner du?
Ja, till att börja med årsmötet som form digitalt. Jag skrev det på Twitter att jag tycker att tekniken funkade ju otroligt väl. Det har ju varit andra föreningar, till exempel AIK, som helt enkelt fick skjuta upp hela årsmötet för att de hade en plattform som inte höll riktigt för 600 anmälda mötesdeltagare. Men jag skulle verkligen vilja ge beröm, för jag förstår hur svårt det har varit för organisationen och ta sig an på ett bra sätt när man ska arrangera ett sånt här årsmöte. Men med Zoom och Suffra och de här olika lösningarna så tycker jag att det flöt på otroligt bra. Och det var ju också ett möte som var bra på det sättet. Det var tydligt på alla punkter som vi gick igenom och som vi har varit inne på tidigare, styrelsen och ledningen förtjänar ju mycket beröm efter det här året och ekonomiska resultatet. Och det tyckte jag speglades också, att det finns ett förtroende där. Så egentligen så var det ju bara den här punkten kring medlemskort och pins som blev lite större diskussion.
Ja, den har vi avhandlat här innan också. Jag tänker det ekonomiska resultatet är väl kanske det vi pratar om som sticker ut mest. Det är 15,5 miljoner plus på ett coronaår. Visst, det är en Jesper Karlsson-försäljning som gör det. Och där tänker jag, Olle, hur tror du att det är det dåligt för Elfsborg att vara beroende av transfers? Jag själv känner ju att vara beroende av transfer, det är någonting som hör till med en allsvensk förening. Vi behöver, det är vår affärsidé att producera spelare och sälja vidare. Vad känner du?
Jag känner precis som dig och jag har aldrig haft några problem med det. För vi kommer från en ganska liten stad och även om hypen kring Elfsborg skulle slå i taket så liksom det är svårt att leva på enbart spons och publikintäkter och sådana här saker. Utan vi är ju vana vid liksom att vi är tvungna att sälja spelare. Så är det ju. Och nu har vi satt oss i en väldigt, väldigt bra position där. Framförallt då Josef Okomo ryktas iväg för väldigt stora summor och vi har redan ersatt honom så att säga. Så jag tycker aldrig det är något problem. Och som vi var inne på tidigare så har vi fått igång ett maskineri under Jimmy Thelin där spelare kan gå in liksom och passa in i laget väldigt snabbt. Så jag har aldrig varit orolig för det egentligen.
Sen är det ju inte så att bara Jesper Karlssons transfer gör att allting löser sig ekonomiskt. Det är ju ett stort arbete, det märker man. Det har ju dels varit bidrag, det har ju hört till fotbollen förra året, men man märker ju också att vi har höjda intäkter på medlemssidan på grund av den kampanj som supportrarna och medlemmarna gjorde själva. Sen reagerar jag lite över de höjda hyresintäkterna. Det är ju en dubblering på hyresintäkterna och det är väl i mångt och mycket Rydahallen som gör det. Det vet jag, det har man inte gått ut med, men Elfsborg basar mer över Rydahallen än vad man gör det, kanske över Borås Arena. Och nu har vi ju sett här under vintern att till exempel Varberg och Halmstad har utnyttjat Rydahallen för träningsmatcher också. När du tänker på intäkter, Erik, är det någonting speciellt du tänker på då kring det ekonomiska resultat som visades upp här?
Ja, alltså det som du nämner med hyresintäkter, det tror jag man ska, utan att jag nu sitter på någon detaljkunskap omkring det här, så gäller det ju det sammanlagda avtalet som har skrivits om med Borås stad. Och det får man komma ihåg att Elfsborg genom helägda dotterbolag äger ju både Borås Arena, Rydahallen och Borås Arena 2. Det är ju tre anläggningar som vi har. Så att det blir ju den sammanlagda delen där. Men sen tror jag man får tänka så här kring ekonomin, och det var ju Sune inne på också, Lundqvist, att vi kanske kommer få summera pandemin under två, eller i alla fall kanske till och med tre i värsta fall, bokslut. Så att vi har fått en bra start, men nu gäller det att hänga i och se att konsekvenserna utav hela pandemin kanske vi inte kommer kunna se förrän långt senare. Så det känns ju tryggt att vi har en bra bas, en grund att stå på när vi går in i 21. Men att det är klart att det kommer vara fortsatt tufft och att vi kommer behöva arbeta på olika sätt för att gå stärkta ur pandemin som förening.
Och där är väl tur då att den nya normala världen, då har vi en renoverad arena som kommer inbringa nya intäkter. Vi vet inte riktigt vad vi kommer till, men vi har en renoverad arena med nya möjligheter till intäkter. Däremot som du säger, alltså 2021 pekar ofta Sune och Stefan på som att det är ju kanske det tuffaste året. Nu går vi in i ett 2021 när vi haft corona ett år och vi ska ut till kanske seriebiljettsinnehavare och försöka få in att folk ska köpa seriebiljetter fast man inte riktigt vet när man får gå på matcher. Det är också så att man ska gå ut till företag och kanske förnya eller förlänga sponsoravtal som har gått ut. Och då går man till företagare som har haft ett extremt tufft 2020 och också är väldigt osäkra. Så 2021 kanske blir ett minusresultat, det kanske blir mycket tuffare och vi vet inte om klubbarna ute i Europa kan betala samma för våra spelare. Eller vad säger du, Erik?
Ja, jag läste någon artikel som handlade om det, att den trenden man har kunnat se än så länge är ju att totalt har ju transfersummorna självklart gått ner. Och det är också så att det man ser det att det är fler yngre spelare som värvas för de summorna som ändå är någorlunda bibehållna. Det verkar som att man allt mer investerar i framtidskapital och att det finns att den här trenden att man ska köpa unga utvecklingsbara spelare blir allt tydligare. Och det där kanske är någonting som vi kan märka också som Elfsborgare, att det är ingen tillfällighet att vi köper in en Ondrejka och KSM och de här spelarna som vi ska förvalta och utveckla och förhoppningsvis sen också kunna sälja vidare. Att det kanske blir ännu tydligare i en allsvensk förenings strategi att utveckla unga spelare. För att det är mycket där ekonomin ligger.
Man ser ju de stora europeiska också, om man tar Barcelona nu som exempel, som har en ekonomisk kris som är extrem. Och det är ju också det att man har köpt in spelare på avbetalningsaffärer. Coutinho är väl den största exemplet på hur Barcelona har blivit felhanterade. De har lagt miljarder på en spelare som sen inte lyckades. Så har de sålt vidare eller lånat vidare honom, men ändå får betala för honom för att de har gjort en så dålig affär. Och coronan påverkar ju så sätt att föreningarna har fordringar som de måste betala av. Det blir spännande framöver. Vad känner vi? Har vi något mer att ta upp idag? Eller ska vi gå in i en ny vecka med härliga 4-0 i ryggen?
Ja, en grej som vi måste nämna och som är otroligt glädjande, det är ju att vår gemensamma vän Isak Edén och i veckan här gick ut på Twitter och skrev att han har blivit friskförklarad ifrån sin cancer. Så det är man ju otroligt glad för. Så en liten shoutout till Isak här. Det är han väl värd.
Ja, verkligen. Väldigt roligt att höra. Så ja, tack för idag.
Tack för
Tack
idag.
för idag, grabbar. Hej, hej.